Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul, det är du som är Boman. Hej Per.
Hejsan.
Idag ska vi ta det stora greppet på bottenstriden som ju står inför sitt avgörande. Vi ska slå fast vilket som är Sveriges näst bästa lag. Ska resonera lite kring årets tränare. Plocka upp Värnblom versus Holm. Vad handlade det där om egentligen? Och vi ska se på föreningarnas ekonomi samt blicka mot allsvenska säsongen 2021. Därför blir det ingen publik då heller. Eller? Men vi börjar med en spaning. Per Bomans spaning om domarna, eller närmare bestämt varhysterin bland spelare, tränare och ledare. Låt höra.
Ja, VAR-debatten, det var ett tag sedan vi hade den nu. Så är det ju. SEF-klubbarna har ju en utredning om VAR då, om VAR ska införas i svensk elitfotboll och på vilket sätt i så fall ska användas. Men den har ju skjutits upp då ett tag för att de inte riktigt har kommit fram till vad de ska göra. Men under den tiden då när det var som mest snack om det, det var ju ett par föreningar, bland annat Malmö FF och AIK, som aktivt tog medlemsbeslut mot VAR då, där de sa att deras klubbar skulle lobba för att vi inte skulle införa VAR. Det var fler klubbar än så till och med som var på väg att göra det. Även IFK Norrköping hade ett medlemsbeslut på att klubben skulle avvakta SEFs utredning innan de då tog ett beslut i frågan. Därför var det ganska många som hörde av sig till mig efter att jag hade skrivit en text efter Norrköpings seger mot Falkenberg. För Jens Gustafsson på presskonferensen så uttalade han sig extremt positivt om VAR och sa citatet: alla jobbar för VAR i svensk fotboll. Och det var många som hörde av sig, både supportrar men också andra inom svensk fotboll, och störde sig på att en tjänsteman i klubben inte då avvaktade SEFs utredning innan han då uttalade sig, utan han på eget bevåg berättade vad han tyckte om VAR och att man ska införa VAR, men då gick ifrån det här årsmötet då liksom, som då hade lovat att man skulle avvakta. Och det är då många som stör sig på att spelare, domare, tränare aktivt lobbar för VAR. Och jag känner att det börjar bli en allt större klyfta mellan utövarna och supportrarna / medlemmarna i den här frågan. För det är liksom, det är som att både spelare och tränare har så lätt att ta upp VAR och börja gasta om VAR varje gång de missgynnats av ett så här enskilt felaktigt domslut i en match. De är väldigt närsynta i frågan, de är så investerade i den här kärnverksamheten så de blir så berörda av enskilda situationer. De ser inte makroperspektivet. Så jag tycker att för utövarna handlade det så mycket om den totala rättvisan i varje match. Men alltså många som följer fotbollen i stort så handlar det om vilken typ av fotboll vi ska få i framtiden. Så att det börjar bli en brygga där mellan utövare och de som kollar på det mer än tidigare. Vad säger du om det?
Jag säger att jag tycker du har helt rätt här kring Jens Gustafsson. Det här uttalandet han gör är ju helt uppåt väggarna. För här är det ju faktiskt väldigt tydligt att i våras så var det ju en rad föreningar, precis som du nämner, som tog årsmötesbeslut på att man inte vill ha VAR helt enkelt. Medlemmarna och fansen tog sitt ansvar, respekterade 51%-regeln som vi har här i svensk fotboll, i svensk idrott, och det ska vi vara glada för att vi har ett sånt här läge, för att det är ju faktiskt möjligen så att det kommer bli en strid och att det enda sättet till slut att stoppa VAR i svensk fotboll blir via de här årsmötesbesluten. Att medlemmarna helt enkelt omöjliggör att Sverige inför VAR. Och det skulle vara fantastiskt bra såklart om Sverige kan undvika VAR, åtminstone så som det fungerar idag. För att det är ju helt uppenbart att VAR funkar inte särskilt bra. Precis det som vi var oroliga för 2018 inför VM där, att på sikt så kommer debatterna bara flyttas till andra situationer på planen innan något händer. Precis så har det ju blivit, och det är oundvikligt. Om man inte accepterar och respekterar att domare gör fel, då kommer det hela tiden bara flyttas, då kommer man leta nya situationer, och till slut står man inför en situation då ska liksom bara användas över hela planen i alla möjliga omöjliga sekvenser av spelet med ständiga avbrott och så. Så det finns en mängd rad eller en mängd problem med VAR. Och att införa VAR löser egentligen ingenting. Det alla vill ha bort är ju diskussioner och tveksamheter och rättvisare beslut och så. Men det finns alltid ett annat beslut att syna och granska. Det är ju så sporten fungerar. Man måste komma till slutsatsen att vi får acceptera att det blir fel. Och om vi backar bara till när jag spelade fotboll en gång för 100 år sedan. Då var det oerhört lite diskussion bland spelare, tränare och ledare om domslut. Det var... Ja, man accepterar det. Man blev mest förbannad på om man kände att en domare höll ojämn nivå i matchen. Det kunde man bli upprörd över. Missade han en straff eller en hand eller så. Men det hade man ganska stor acceptans för. Sen gick det ett antal år här och då har jag mer upplevt att det är fansen som har drivit på en aggressiv ton mot domarna. Nu har spelare, ledare, tränare tagit över den här aggressiva tonen mot domarna och rasar egentligen över varenda jävla beslut. Hur liksom litet felet än är. Medan fansen har börjat inse att okej, vi är på väg att måla in oss i ett hörn här. Vi är på väg att driva det här så att det verkligen blir VAR. Och den insikten tror jag är bra om den sprids ännu mer till supportrar, medlemmar och fans. Att accepterar vi inte misstag, då kommer vi måla in oss i VAR-hörnet. Och där har man ju backat lite tycker jag. Det är inte riktigt lika starka reaktioner från supportarna längre. Tyvärr har det här då tagits över, precis som du är inne på i din spaning, av spelare, tränare, ledare. Och det är för dåligt. De har inte i den här fotbollssporten att göra för att kritisera domslut. De ska fokusera på det de kan påverka. Inte på att hålla på med den här skiten. Så jag tycker det är bra att du läxar upp dem. Och vi hoppas att Jens Gustafsson och alla andra tar ett steg tillbaka här nu. Bara fokusera på taktik, på att göra så bra matcher som möjligt. Ja, helt enkelt på att fokusera på det de själva kan påverka i sin idrott. Och sen får vi helt enkelt acceptera att domare gör sitt bästa och domare gör fel ibland. Lösningen är inte VAR. Det borde vara uppenbart för alla som följer internationell fotboll vid det här laget att lösningen är inte VAR.
Sen ska ju också domarna, som ju helt ogenerat själva har lobbat för VAR också, lugna ner sig lite. De har ju pratat mycket om att de behöver det hjälpmedlet och det är viktigt för dem. Det gör de ju mycket också för att VAR, som jag sagt tidigare i den här podden, att för att de ska kunna få då få bra uppdrag ut i Europa, så måste ju de lära sig använda VAR på hemmaplan också, antar jag att det är viktigt för dem eftersom det är det som används sen i de stora turneringarna. Men det skiter ju lite vi som följer Allsvenskan, att svenska domare ska få en bra möjlighet till VAR-utbildning i Allsvenskan så att säga.
Ja, nej, men det kan ju inte vara något argument. Man får ju försöka driva saken i rätt riktning och att driva den i rätt riktning, det är just nu att driva för att VAR helt enkelt ska läggas ner. Och förhoppningsvis kommer det till den punkten någon dag att man även ute i Europa inser att okej, det här blir fel, nu gör vi om och vi gör rätt. Därmed lämnar vi Per Bomans VAR-spaning, tar oss an dagens första ämne. Och det är då bottenstriden, för nu ska det ju avgöras. Fyra lag är fortfarande inblandade. Men IFK Göteborg skulle jag säga tog en extremt tung poäng i derbyt mot Häcken. Den poängen gör att det ska väldigt mycket till om inte Blåvitt spelar Allsvenskan 2021 också. Per Boman, är du beredd här och nu att slå fast att Blåvitt spelar Allsvenskan 2021?
Ja, det gör de, och mycket på grund av att de andra bottenlagen har ganska tufft schema. Jag tror inte att något kommer ta full pott. Så jag Blåvitt kommer spela Allsvenskan även 2021.
Tittar man matematiskt så måste de vinna en av två matcher till om de själva ska avgöra det här. Annars är de som sagt utelämnade till Helsingborg, Falkenberg och Kalmar, lagen som jagar under. Senaste omgången så var vi på plats på en rad olika matcher. Du såg Kalmar mot Djurgården. Du såg också Falkenberg mot Norrköping. Jag såg Helsingborg mot Elfsborg och jag såg IFK Göteborg mot Häcken då. Så att vi har sett alla bottenlag i den här senaste omgången helt enkelt och tittat lite extra på, ja, vad ska man kalla det? Vilka som vi tycker förtjänar att eller vilka vi kommer sakna minst helt enkelt. Du berörde det i din krönika här efter Kalmar och Djurgården också. Men om jag börjar då så kan vi konstatera att IFK Göteborg har väl mer eller mindre räddat upp det här. Så att det är klart att ur det perspektivet tjänar Blåvitt spela Allsvenskan 2021. Sen är det lite tajtare bland de andra, men jag skulle ändå säga att varje gång jag ser Helsingborg, och nu får du rätta mig om jag har fel, jag tycker att de är med i matcherna. Jag har sett dem ganska mycket nu på sista tiden. Jag såg dem som sagt mot Elfsborg. De förlorade med uddamålet 2-1. De har liksom, Josef Ceesay har ju ett helt öppet läge att göra 2-2. De kommer tillbaka ganska bra i den matchen. De är liksom inte långt bort, utan de är nära hela tiden. De mötte ju Blåvitt innan. De är nära i den matchen. Till och med var de ju ganska nära Malmö FF i Skånederbyt. Det är klart, det är derby, speciella omständigheter. Malmö gick väl kanske inte på 110% i den matchen. Det behövde de inte. Men de var ändå nära. Det blev 1-0 till Malmö. Jag tycker, efter den här katastrofala inledningen som Helsingborg hade, om du kommer ihåg, med, de gjorde ju för fan inte mål på halv sommaren ju.
Fick stryk mot Kalmar med 4-0.
Ja,
också,
exakt. Ja, men efter det liksom så har de ändå agerat ganska stabilt. Sen förlorar de ändå alltid till slut. Och det är klart att det kännetecknar ju ett bottenlag, att spela hyfsat, ändå alltid förlora till slut. Men om man då ska ställa dem mot de övriga lagen här nere, då, alltså, då tänker jag på Kalmar och Falkenberg, så tycker jag ändå att Helsingborg, sett till den här säsongen, är det lag som förtjänar att ta kvalplatsen. Sen ska de givetvis ta de poängen också. Men jag tycker ändå att Helsingborg av de här tre faktiskt är det bästa fotbollslaget.
Ja, men jag håller med dig i så motto att Helsingborg har ju spetsspelare också som de andra bottenlagen saknar. De har Martin Olsson, de har Mix Diskerud i viss mån, de har Fandenhurk. Falkenberg har en riktig spetsspelare, Kalle, mittbacken, Kalle Johansson. Kalmar har möjligen Romario liksom. Piotr Johansson är bra, men inga sådär riktiga spetsspelare. Och det tycker jag gör att de skiljer ut sig lite också, att de har faktiskt något bättre spelarmaterialet. Så jag är helt enig om att Helsingborg är ett av lagen som förtjänar att ta kvalplatsen. Jag tycker även att Falkenberg skulle kunna förtjäna att få kvalplatsen. Det laget som jag inte tycker förtjänar någonting alls är Kalmar FF.
Denna anrika klassiska förening som vann Allsvenskan så sent som 2008. De vill ju inte se Allsvenskan längre.
Ja, men så är det. Jag, som du sa, jag var ju nere och såg deras match mot Djurgården, och när man sitter där och ska skriva de så kallade snabbtycken på slutsignal, då måste man ju kapitulera inför ingivelserna. Så man får ta den tanken som kommer upp och bara springa med den helt enkelt. Och den tanken jag funderade på var, kommer jag sakna Kalmar FF i Allsvenskan? Ställde den frågan till mig själv, och så funderade jag, kommer någon utanför östra Småland sakna Kalmar FF i Allsvenskan? Och det är okänsligt, kanske till och med drygt att hålla på så. För som du säger, Kalmar FF är en elitfotbollsinstitution i södra Sverige och en anrik förening som dominerar sin region. Men jag tycker att de har dragits ner i gyttjan under så pass många år, alltså att det har blivit en, som jag skrev i min krönika, medioker irrelevans kring Kalmar FF. Man kan inte engagera sig, man orkar inte engagera sig i deras förehavande längre. Det har varit ett sluttande plan så pass länge att man mest känner konstigt att de inte har åkt ur Allsvenskan tidigare. De har ungdomsverksamheten, det är det vi alltid tjatar om, den är intressant. Men frågan är om inte den kanske är lite överreklamerad vid det här laget. I flera år nu har vi sagt att de är väldigt bra att plocka upp spelare i A-truppen, men det är ganska få av dem som blir riktigt bra eller 3 plus allsvenskan spelare, utan det är, jag tycker inte det är så många som har tagit det där steget till att bli bra eller dominanta allsvenska spelare de senaste 5 åren som kommer från den egna akademin. Och det är det de har. I övrigt har de inte så mycket annat, förutom att de spelar på gräs, har en trevlig arena och är en trevlig klubb. Men för min del får de gärna åka ur, det är nog dags nu.
Alltså det är ju så med Kalmar, och nu ska jag tjata om min ekonomi igen, för att korrelationen mellan omsättning, ekonomi och tabellplacering är ju någonstans 95% i Allsvenskan. Jag har hört en siffra 94%, en på 96%, vi säger 95%. Alltså utifrån hur mycket stålar du har helt enkelt, där hamnar du också i tabellen. Och Kalmars omsättning, Kalmars möjligheter att spendera pengar har ju liksom stadigt gått neråt, och prestationerna har följt på det. Och de gick ju igenom ett stålbad här, alltså redan innan coronan så ska ju de ner, och sen så slog ju coronan till och gjorde det ännu jävligare för dem. Så det är klart att de har ju inte lyckats skapa ekonomiska resurser på ganska många år för att egentligen prestera så mycket bättre än så här, utan det har varit en stadig utveckling i fel riktning. Och då är det inte särskilt konstigt att de till slut också kommer ramla ur den här allsvenskan. De kunde gjort det i fjol, de kvalade i fjol. De gör det förmodligen i år. Gör de det i år så gör de det nästa år om inte något remarkabelt händer där. Eller att de hittar liksom ett sätt att öka sina intäkter. Det är helt enkelt det handlar om. Jag är i alla fall inte beredd att skylla det här på Nanne. Jag är egentligen inte beredd att skylla det på spelartruppen. Jag är inte beredd att skylla det på att akademin har varit för dåligt. Jag är inte beredd att skylla det på ledningen. Utan de har helt enkelt under lång tid haft allt för stora problem och skapa intäkter som gör dem till ett allsvenskt fotbollslag.
Det är en poäng, men jag tror inte att de har större eller fetare intäkter än Mjällby, Varberg, Sirius.
Sirius definitivt. De har mycket
det vet du med. Men du står med där. Jag tror att ett antal lag som presterar bättre utifrån förutsättningarna än vad Kalmar gör.
Det är ju så att när en nykomling kommer upp som Mjällby och Falkenberg, då har du inte dragit på dig så mycket, det kan vara viktigt att poängtera det bara. Då har man inte dragit på sig så stora fasta kostnader. Så att ofta har man som nykomling, därför nykomling ofta klarar sig kvar. Eller därför nykomlingar inte alltid åker ur, ska jag säga. Därför att man har man kan lägga de pengarna, den ökade pengasäcken man får genom att gå upp i allsvenskan, den kan man lägga på sportslig kvalitet direkt, för att man har inte dragit på sig så stora organisationer. Sen utifrån åren så blir man tvungna att göra det här. Vi brukar tala om det svåra andra året och så här, och det svåra tredje året. Det är ju för att när man varit i allsvenskan ett tag, då måste man öka, man måste anställa mer personal, och då stiger personalkostnaderna, och då får man inte lika mycket pang för de allsvenska pengarna. Så att det är klart att Kalmar har en större ekonomi än vad Varberg och Mjällby har. Men de har nödvändigtvis inte en ekonomi där de har kunnat lägga mer pengar på ren fotbollskvalitet 2020 än ens Varberg och Mjällby.
Nej, det, men
så skulle jag vilja säga.
Mjällby har haft en köpfest lite sådär, men klubbar som Falkenberg och Varberg och liknande tycker jag kanske inte haft det. Det är inte det viktigaste, men de har ändå ett stort antal etablerade svenska spelare, Piotr Johansson, Erik Israelsson, Romario etc. Som borde kunna, Hegg Johansson som har blivit petad andra sidan, men skitsamma. Vi kan ju tala lite om Falkenberg också.
Ja, och anledningen till att jag håller mig helt med dig om Kalmar här. Jag ser ju hellre, eller jag tycker att de mer förtjänar att ramla ur då än Helsingborg. Men om man Falkenberg som hamnar någonstans.
Förlåt, jag ska bara säga en sak om Kalmar till. Ja. Som jag tyckte var relevant. Angående matcherna som ändå var där. Det var att Djurgården gjorde verkligen en slapp insats. Mm. En riktigt slapp insats borta mot Kalmar. Ändå krossade de KFF utan att svettas egentligen. Och jag menar, det är det som säger så mycket. Kalmar gör en ganska okej insats utifrån sina förutsättningar, kanske till och med bra, och ändå är de så totalt underlägsna, och det tycker jag säger det mesta om deras säsong.
Ja, och för mig så säger det någonstans att det är så det ska vara. Du har ju ett Djurgården som omsätter skyhögt mer pengar, som har kunnat lägga oerhört mycket mer pengar på bra spelare. Det är ju så fotbollen egentligen ska vara. Alltså, har du kunnat göra det och göra rätt värvningar som Superbos har gjort, ja, då ska du också vinna matcherna. Nu har det här året varit väldigt, väldigt upp och ner, så vi har inte fått de resultaten. Men tittar du på 2019 till exempel, då var det ju i princip sådana här resultat hela tiden. De tre topplagen, de krossade lagen på den nedre halvan. Så det är så det ska vara när det blir ekonomiskt.
Men ibland slår ju motivation klass, och jag upplevde att Kalmars motivation var så mycket större, men att det inte hjälpte.
Jag borde gjort det ändå. Vi tar med oss det instinkt om Kalmar då. Men i alla fall där jag var då Falkenberg någonstans då. Ja, de hamnar ju mitt emellan här då, ett Kalmar som någonstans har spelat ut sina kort i den här serien nu, och Helsingborg som ändå tycker förtjänar en kvalplats. Och en sak som jag väl skulle kunna motivera med att man i så fall skulle vilja ha kvar Kalmar, det är för att hela Sverige ska leva rent allsvenskt då, att vi vill ha liksom ett allsvenskt fotbollslag i avkroken där ute vid Öland någonstans, va? Så att det finns ett allsvenskt fotbollslag i den regionen. Mm. Däremot Falkenberg, för nu kommer ju Halmstad upp. Och du har Varberg. Mm. Alltså, det kryllar ju av västkustlag. Halva allsvenskan håller ju till nere på västkusten, och även Falkenberg blir kvar. Så att ur det perspektivet så råder det ingen brist på västkustsrepresentation i serien. Så sett gör det inte så mycket då om Falkenberg skulle åka ur. Jag gillar också Falkenberg. De är ett sympatiskt lag. De har ett tydligt grundspel. De överpresterar ibland utifrån sin ekonomi då, och gör jävligt fina insatser. ett gäng gedigna fotbollsarbetare. En skicklig tränare tycker jag, Hasse Eklund. Men de är så jäkla ojämna. Är de inte det? Det här är ju verkligen ett lag som kan åka på stora smällar. Och gör det med jämna mellanrum. Och så är de, studsar de tillbaka och gör det lite bättre. Så att ja, jag är inte säker på att utifrån om jag tar bort de enstaka tillfällen som Falkenberg har charmat mig ganska mycket i år, så gråter jag inte blod över om de skulle åka ur i år faktiskt.
Nej, men det är väl en poäng. Jag kan säga om Falkenberg som såg dem mot Norrköping då, det är ju att de var riktigt jäkla bra första kvarten mot Norrköping. Jämför då mot Kalmar som inte har en suck hemma mot Djurgården, så var Falkenberg minst lika bra om inte bättre än Norrköping första kvarten. Spelar jättefin fotboll. Vår favorit Kalle Söderström, Brasse spelar sig fram som vanligt, skapar lägen. De gör 1-0. De är jättenära att göra 2-0 när just Söderström träffar stolpen på ett av de finaste anfallen jag sett senaste månaderna i Allsvenskan. Ja, det var lite ett fint anfall i alla fall. Sen så får de ju 3 straffar emot sig på väldigt kort tid. Det var en är felaktig, en extremt tveksam och en förmodligen korrekt. Och det är ju svårt. Ett bottenlag tar ju sig inte tillbaka från det. De vände inte ett sånt underlag mot Norrköping.
När jag satt och jag var ju på Gamla Ullevi samtidigt och såg Göteborgsderbyt och de här straffarna regnade in, så tänkte jag ju helvete vad Norrköping måste ta sig in ofta i Falkenbergs straffområde i ganska bra lägen för att ens kunna skapa 3 diskutabla straffsituationer. Var det så eller?
Mycket bra poäng. Norrköping som ju har varit dåliga på hemmaplan, de har ju faktiskt inte vunnit det sedan i juli. Tror jag det var, eller augusti för säsongen, och vinner på hemmaplan, vilket är ju sensationell statistik för ett sånt lag. Men de som du säger, så tycker jag att deras spel var bättre än på länge faktiskt, Norrköping. De har ju säkert 40-50 gånger per match har de ett jävligt vasst bollinnehav precis utanför motståndarnas straffområde. De försöker sticka in, de kommer in med lyror, inte särskilt effektiva alltid, men är ju såklart jävligt obehagliga att möta, och som du säger skapar situationer där det kan bli diskutabelt. Mm. Och det är ju starkt. Det är ju, det är ju därför man får straff också, för att man är ett offensivt lag.
Ja, och det är därför storklubbar så att säga som är bättre i regel får fler straffar. Så ser det ut över hela världen, därför att de är oftare inne i straffområdet och skapar oftare situationer. Så att då får de också fler tveksamma domslut med sig.
Han sa ju också det efteråt sen då, Hasse Eklund. Han menar ju att han var ju bitter såklart, frustrerad, inte på något sätt dryg, men han eller liksom fientlig mot domarkåren, men han menar: ja, nu har ju Norrköping varit ute och gnällt om att de inte får straffar. Nu får de 3 poäng en gång. Så det kanske är det som är melodin i framtiden, att man ska gå ut och sätta press på domarna. Jag parafraserar, han sa ungefär så.
Jag förstår. Men, och du sa ju här till mig att en var felaktig, en var tveksam och en var korrekt, va? Mm. Vad sa Simon Tern efter matchen när de hade fått då alltså en felaktig, en tveksam och en korrekt straff mot sig? Simon Tern, som för ett tag sedan var ute och mer eller mindre rakt ut antydde att domarkåren har varit emot IFK Norrköping.
Han sa att alla 3 var korrekta, vilket var ett kul citat i sammanhanget. Ja,
ja, kul och kul, men det gör ju också att den lilla respekt man hade för honom, den sjönk väl ner mot fryspunkten. För att ska han ha någon trovärdighet i den frågan, då måste han ju också kunna resonera om domarkvalitet när man själv har tjänat på det. Annars blir det ju bara en partsinlaga. Hade Simon Tern liksom gjort en nykter analys precis som du gjorde nu, en var felaktig, en var tveksam, en var korrekt, ja, då hade min respekt för Simon Tern åkt upp lite. Nu åkte den ner mot fryspunkten, som sagt.
Jonathan Lever däremot, han ställde sig på Falkenbergs spelarnas sida och sa att han hade varit vansinnig om han var Falkenbergs spelare.
Ja, men Levi är en hedersman på alla sätt. Och dessutom så hade han ju en spektakulär frisyr dagen till ära. Jag tycker han är underbar på det sättet. Han skapar rubriker alltid på ett positivt sätt. En rosa färg, det skänker ju någon form av glädje i fotbollsvardagen, gör det inte det?
Jo, men han är rolig, Jonathan Levi. Jag tycker att han ofta, däremot så verkade han lite ledsen efter matchen, för han har fått så otroligt mycket skit för sin hårfärg. Det var så många som hade varit elaka, hört av sig, skrivit taskiga saker. Så han verkade lite dämpad faktiskt efteråt. Men sen kom ju Simon Tern och gav han 5+ för hårfärgen, så då blev det ändå lite gladare miner.
Jo, men så är det för pionjärer, alltså. Det blåser när man sticker ut och ska bryta mot normer och grejer igen. Särskilt särskilt i en konservativ miljö som ju fotbollen är. Så att från den här poddstudion så har ju Jonathan Levi i alla fall ett 100% stöd.
Jag bara säga det starkt att sätta tre straffar som Nyman gör också. Väldigt fina allihopa. Vänta ut Viktor Noring varje gång. Kanske märkligt att Noring inte till slut valde att stå kvar och liksom vänta ut Nyman tillbaka. Men han slängde sig snabbt åt ena sidan varje gång så Nyman kunde placera in dem. Så det var ju skickligt gjort av skytteligaledaren.
Annars är ju att så här liksom stanna upp, tveka på en straff, är ju dömt att misslyckas. Jag tycker ofta spelare som gör det inte riktigt behärskade. Men jag har faktiskt ett exempel också. För Per Frick gjorde ju det mot Helsingborg. Han klarade också liksom att bromsa lite precis där innan. Och så la han in den.
Han har lite mer det hoppsa-steget också. Ja. Nyman är mer traditionell i sin stopp.
Det här för ju oss fram då till den här säsongens viktigaste fotbollsmatch. Vi har tidigare pratat om att årets viktigaste ögonblick i Allsvenskan var när Emil Holm nickade in matchens enda mål för IFK Göteborg mot Helsingborg. En seger här i förra omgången då som i praktiken räddar IFK Göteborgs kontrakt på många sätt. Nu har vi ju då en fotbollsmatch mellan just Helsingborg och Falkenberg som vi precis har pratat om. Och den matchen, ja, och i och med att det är så stora konsekvenser för ett lag som åker ur Allsvenskan, särskilt skulle jag säga om Helsingborg med deras liksom genombedrövliga ekonomi gör det, så blir ju det här en ren final och egentligen den enskilda fotbollsmatch i år som är allra viktigast.
Ja,
efter ett senare kval då, men kvalet betyder ju alltid väldigt mycket såklart.
Nej, men det är intressant och det är ju jäkligt, Helsingborg har ju 22 poäng minus 16 i målskillnad. Falkenberg har 23 poäng minus 20 i målskillnad. Kalmar FF har 24 poäng minus 20 i målskillnad också. Så båda två har minus samma då i målskillnad, Kalmar FF och Falkenberg. Det får mig att säga att jag tror att det räcker med att Falkenberg tar ett kryss borta mot Helsingborg så kommer de få vara kvar i Allsvenskan. Mm.
Så är det ju. För att Helsingborg måste vinna den här matchen. Och är det någon jävla gång de ska vinna så är det väl nu då. Jag tror ändå faktiskt att de har en bra chans att göra det. Som sagt, de har varit så jäkla nära i många matcher. De har den här liksom spetskvaliteten i de här tre spelarna. Särskilt då Olsson, Diskerud, Van der Hurk. Ska de kliva fram någon gång så är det ju nu de ska göra det. Som sagt, den liksom den insatsen jag har på näthinnan efter deras 2-1 förlust mot Elfsborg, det är att det är inget lag som ska behöva förlora poäng mot Falkenberg i en sån här viktig match. Så att jag lutar mig faktiskt mot det och tror att Helsingborg vinner.
Ja, och då har jag ju då helt avfärdat möjligheten för Kalmar FF att vinna mot AIK och Häcken.
Där är jag med dig till 100%. Däremot så jag tror absolut inte de vinner mot AIK och jag tror definitivt inte de vinner mot Häcken som kommer ha mycket att spela för även sista gången.
Och då betyder det att de kommer få en ganska dålig målskillnad också förmodligen. Mm. Falkenberg har ju trots allt Helsingborg och sen Mjällby. Mjällby på gräs också. Det är ju alltid på gräs eftersom båda två lagen spelar på gräs. Så att jag tycker att det är...
Ja, Mjällby är formstarka, ska man
så
inte glömma.
Så är det, på hemmaplan väldigt på.
De trummar ju på. Ja, och de slog ju Sirius borta här nu så att absolut. Nej, men det är därför jag menar att den här matchen mellan Helsingborg och Falkenberg blir så oerhört viktig. Och den blir ju, det är ju faktiskt någonting att se fram emot, inte för spelet, för att man ska inte räkna med något skönspel, men däremot för den liksom inneboende dramaturgin i det här mötet då.
Så om du ska, då tror du helt enkelt att...
Ja, jag tror och hoppas, om jag får säga så, att Helsingborg reder ut det här. Eller i alla fall ta sig till ett kvalspel.
Ja, och jag tror att det blir Falkenberg som får kvala.
Får vi se vem som får rätt där. Därmed lämnar vi vårt stora bottenstridsgrepp. Vi ska senare återkomma till lite till IFK Göteborg i efterspelet där med Wernbloom och Holm som sagt. Men vi sticker emellan med att vända oss till den andra delen av tabellen. Elfsborg kopplar ju greppet då om andra platsen efter den här 2-1-segern mot Helsingborg. Och jag frågade mittfältaren Simon Olsson efteråt. Han gör inte intervjuer så mycket, men han ställde glatt upp den här gången. Jag frågade honom om han tycker att Elfsborg också är Sveriges näst bästa lag då efter suveräna Malmö FF. Och han darrade sannoliken inte på manschetten, utan det tyckte han rakt upp och ner att Elfsborg var. De är Sveriges näst bästa lag i år. Och då är frågan, Per Boman, Håller du med Simon Olsson?
Ja, det gör jag. Mm. Jag tycker att Elfsborg är det näst bästa laget i Allsvenskan i år. De har flest spelare som har stått för väldigt starka insatser också. De har Johan Larsson, de har Okomo, de har Simon Olsson, de har Jesper Karlsson. Och jag tycker att de
hade Jesper Karlsson skulle jag säga.
Vad sa du?
Hade Jesper Karlsson.
De har ett antal, också ett antal stöttepelare runt omkring som har varit, som har spelat bättre än vad jag trodde de skulle göra. Sivit Nilsson, Holster, Per Frick, Rasmus Alm, Ockels etc. Så att jag glömmer bort alltid såklart Väisänen också. Och även Rönning. Jag menar, jag tycker att nästan alla spelare i Elfsborg har gjort bättre säsonger än vad jag trodde de skulle göra. Och jag tycker att de har varit ett stabilare lag än de andra topplagen. De har gjort en 4+-säsong generellt sett. Jag tycker att de är det näst bästa laget. Vad tycker du?
Jag håller egentligen nog med både Simon Olsson och dig där, men jag skulle vilja kasta in en liten brandfackla i den här debatten som kanske förvånar. Om man tittar på trupperna så som de ser ut idag, så skulle jag inte säga att Elfsborg har Allsvenskans näst bästa trupp eller lag, utan det skulle jag faktiskt säga att AIK har. AIK efter sina sommarvärvningar, Sotte, Rogic, Lustig, till en redan stark trupp som överhuvudtaget då inte fungerade i början, vilket vi har diskuterat många gånger. Men när du tillförde den här kvaliteten, som ju kostade över 10 miljoner ska vi inte glömma, som de trollade fram där trots att de påstod sig vara på ruinens brant och behöver stöd av skattebetalarna. Nej, men de trollade ju fram pengar där för att göra dessa tunga värvningar. Så skulle jag säga att AIK har den näst bästa truppen. Och de frågan är om de inte rent kvalitetsmässigt, om det nu på något sätt gick att mäta, också har varit det bästa laget under hösten här. De har ju vunnit en lång rad matcher. Nu fick de ju stryk här i senaste. Det håller inte hur länge som helst, för senare förlorade man torska mot Örebro. Det var ju slarvigt, men det ändrar inte så mycket. Och det ska bli intressant. Vet du varför det här är intressant? Mm. Det är för att Elfsborg och AIK möts i den sista matchen. Och ja, här får man ju liksom hitta olika saker för att skrämma upp intresset för den här allsvenskan, för det har ju dalat. Våra poddlyssning har väl sjunkit med 25% när jag kollade senast. Det är väl ett tecken om något på att den här allsvenskan inte är så jävla het. Nej, men de möts ju sista omgången, Elfsborg och AIK. Det kan ju i alla fall vi här i podden ha som en liten följetong, att det där blir lite striden om vilka som egentligen är allsvenskans näst bästa fotbollslag 2020. Köper du med mitt resonemang?
Ja, men det är klart att du har någonting i det du säger. Tillsammans med Malmö så har ju AIK varit höstens lag. Kanske även Mjällby. Jag tycker väl så här att AIK har, som du säger, en väldigt stark trupp. Framförallt en väldigt stark backlinje har de. Men om man kollar på andel av laget så upplever jag ändå att deras, precis som Micke Lustig och Sebastian Larsson flera gånger sagt, så saknar de fortfarande mycket i offensiven. Jellock har ännu inte visat att han kan bygga en stark offensiv med det här AIK. Jag säger inte att man kan begära det redan nu. Det viktigaste var att de skulle vara kvar i Allsvenskan och att de skulle få till defensiven igen. Det har han ju lyckats med. Men jag har fortfarande inte sett AIK spela riktigt bra anfallsfotboll än. Då tycker inte jag att man kan säga att de har det näst bästa laget just nu, även om de har gjort bra resultat under hösten. Det finns svaghet offensivt på de olika positionerna. Henok Goitom är bra, men han är inte en av de bästa anfallarna i Allsvenskan längre. De saknar också Nabil Bahoui. Jag har fortfarande inte kommit upp i mer än liksom 3+ snitt kanske, om ens det. Paulus Abraham har sackat ihop ganska mycket, även för han är en stor talang och givetvis kommer bli en bra spelare. Filip Rogic gör det givetvis bra kämpamässigt, men har problem med poängproduktionen. Jag säger bara att det saknar fortfarande kvalitet i offensiven för att de ska kunna kallas just nu näst bästa laget.
Jag hör vad du säger, men jag skulle inte skylla det på Bartosz Jellock, för att tränarens möjlighet att sätta en stark defensiv, ja, det har man ju stora möjligheter till. Däremot att sätta en bra sätta en stark defensiv och ha en tränare stora möjlighet att göra, sätta en vass offensiv är svårare. Den handlar mer om vilka spelare du har tillgång till, individuella prestationer och så vidare, spelarnas individuella skicklighet. Så att jag lägger inte det på Jellocks konto att de inte har lyckats med det ännu. Däremot AIK med en riktigt vass anfallsförstärkning är ju, som du är inne på, ett jävla lag 2021, om de får behålla det här i övrigt. Lite oense där är vi då. Då ska vi se nästa grej kring Elfsborg, om vi håller med varandra med där. För det är ju, eftersom det är ju de tiderna nu att det utses pristagare till höger och vänster, och årets tränare ska så småningom utses. Och jag skulle säga att årets tränare däremot, den har Elfsborg. Jimmy Thulin tycker jag har varit allsvenskans bästa tränare 2020. Det finns många olika, jag skulle kunna stå en lång stund och motivera det här. Men jag ska nämna en sak. Och det är att Jesper Karlsson, vad hade vi han på 50-listan? Femma
någonstans? Vi satte han femma.
Femma. Allsvenskans femte bästa spelare. Blir ju Elfsborg av med under den här säsongen. Och jag vet inte hur många allsvenska år man har stått och pratat om ett lag som har gått bra, förlorat sin kanske mest tongivande spelare och x antal procent sämre blir de efter det. När jag gjorde en längre intervju med Jimmy Thulin i år, så pratade han just om det, för då var det klart att Karlsson skulle försvinna, men Karlsson hade inte försvunnit. Då pratade han just om att en sak de hade jobbat väldigt mycket med, det var att om han till exempel skulle säljas, att det inte skulle märkas så mycket på prestationerna. Och där fick han ju faktiskt helt rätt. Jag kan inte se att Elfsborg har blivit sämre utan Jesper Karlsson, trots att en av deras bästa spelare har försvunnit. De har ersatt honom på ett klokt sätt, såklart. Men det är ju inte, jag menar, det är klart att Ockels är ju inte på Jesper Karlssons nivå. Men det har nog fungerat väldigt bra. Och eftersom Jimmy Thulin är ju också manager, han har ju ansvar för liksom det här långsiktiga då, truppbyggandet på ett annat sätt, eftersom han har inga sportchefer. Så det är klart att Andreas, han kliver väl kanske in och i någon avgörande förhandling och så, men just det här liksom truppbygget på lite sikt och så, får man ju lägga på Thulins konto. Och där tycker jag är en väldigt avgörande grej. Jag skulle kunna motivera det med fler saker, men det där tycker jag är en sak som sticker ut. Man förlorar sin kanske bästa spelare och det märks överhuvudtaget inte.
Nej, men det är klart att Jimmy Thulin är den kanske starkaste kandidaten. De som skulle kunna utmana är ju givetvis Jon Dahl Tomasson, det är Marcus Lantz i viss mån, det är Jocke Persson, och trots att de har sjunkit mycket mot slutet, även Henrik Rydström tycker jag, för att jag tippade ju att Sirius skulle åka ur, det har de inte varit i närheten av att göra, och tvärtom varit mycket mycket bättre än så. Så därför tycker jag inte att man ska ta bort honom än från en sån eventuell shortlist.
Håller med.
Jag tycker det har varit, tycker alla de har gjort jämförbara insatser faktiskt, de här tränarna, så att det är ju ett slappt tråkigt svar då av mig. Om jag skulle välja en av dem.
Du är tvungen att välja en, för vi är ju med i den här SEFs, den här galan där, har vi ju varit tvungna att fylla i, så att någon satte du först. Ja. Man ska ställa dig mot väggen här nu. Vem satte du först?
Ja, jag sitter och funderar på det.
Jag satte Thulin, kan jag ju känna då.
Jag tror jag satte Jon Dahl Tomasson som först ändå faktiskt. Det är klart
med att sitt självspelande piano.
Ja, det är klart att jag vet ju, jag känner till kritiken mot att det alltid är den som, eller ofta den som vinner allsvenskan som blir årets tränare. Det är ju lite slappt och tråkigt. Jag brukar försöka hålla mig borta från det. Men just i år när det var så pass överlägset, när det var få andra topplag som överhuvudtaget kunde hävda sig, då tycker jag att det var en styrka av Jon Dahl Tomasson att förändra spelsättet och vara så pass överlägsna i allsvenskan. Även om de misslyckades med Europa, ju som såklart är minus på hans konto. Jag säger Jon Dahl Tomasson. Mm.
Ja, jag hör att du har argument. De är inte rätt, men det är argument. Så kan man väl sammanfatta det, ja. I alla fall mot vad jag tycker. Nej, men Thulin håller jag som årets tränare. Men frågan är om du inte får rätt till slut ändå, för det brukar ju alltid bli mästartränaren som vinner. Jag är inte säker på att alla som röstar i det här allsvenskans stora prisgalan, för det består ju av spelare och vad fan är det, lagkaptener och allt möjligt.
Och en massa jävla journalister.
Och en massa journalister liksom som också är fullt upptagna med annat. Så att jag är inte säker på att alla har liksom den insynen och kan verkligen förstå och ta till sig Jimmy Thulins gåva till Elfsborg 2020, utan det blir nog lätt att man fastnar i
det enkla valet.
Ja, det enkla valet, Tomasson-spåret där. Så att du kanske får rätt till slut där ändå. Vi lämnar årets tränare. Vi går över till Göteborgsderbyt då, som sagt. Blåvitt Häcken, Gamla Ullevi. För det var ju ett uppseendeväckande efterspel där. Pontus Wernbloom, ständigt denne Värmblom. Han hyvlade ju av Emil Holm, Blåvitts unge inhoppare, 20 år i Holm. Direkt på slutsignalen så ropar ju Värmblom då till, eller det är en dialog i det, och det hörs ända upp på pressläktaren. Horribelt jävla inhopp, säger han ju till Holm där. Och det är klart att det låter ju hårt. Och det kan vara intressant att börja det här med, hur tog du emot rapporteringen kring det här? Hur reagerar du på den? Vad tänkte du när du möttes av det? För du var ju inte där, utan du fick ju liksom själva medietaken på det.
Ja, jag var i Norrköping och såg rubrikerna då. Ja. Nej, men jag tänkte väl att jag hade hört det förut också, för att jag var på hans första match, Värmbloms återkomst i Allsvenskan,
Djurgården,
när de mötte Djurgården borta. Då skrek han likadant på Holm faktiskt, på ett sätt. Men då satt jag där och liksom skrattade lite godmodigt åt det och tyckte att nu kommer den riktigt muntlig ledare tillbaka. Det var inte så pass hårt den gången heller. Jag kommer inte ihåg exakt vad han sa, men han kritiserade Holm och tyckte han borde skärpa sig, men det var inte alls så vass då som det han sa efter Häckenmatchen. Nej, men jag reagerade väl så här som att jag blev inte överraskad alls, och jag tyckte väl att det lät hårt helt enkelt.
Mm. Att han gick över gränsen.
Över gränsen, ja. Det var väl den spontana känslan. Inte att det var någon katastrofalt eller någonting som man ska löpa liksom medialt gatlopp för alldeles för mycket. Men ja, det var väl i viss mån över gränsen i vad man borde säga till en lagkamrat.
Ja, jag håller med. Och det skrev jag i min krönika, att jag tycker att det var över gränsen. Och det tyckte uppenbarligen Pontus Värmblom själv också. För att han hade ju bett om ursäkt till Emil Holm efteråt. Och Emil Holm tog emot den här ursäkten, sa han. Alltså det finns ju väldigt många ingångsvinklar på det här som är ganska intressanta, för det säger mycket om mycket, så att säga. Man kan väl börja med att de reaktioner då, nu hörde vi din reaktion där och min reaktion, och kan man ju titta på hur reagerar då IFK Göteborgs fans eller fans i allmänhet på det här. Och jag skulle säga att det bildas ganska snabbt två rätt svartvita läger kring en sån här grej. Det ena lägret menar ju på att det här, så här agerar liksom en vinnarskalle. Man ska inte vara nöjd med kryss mot Häcken. Har man gjort en dålig insats ska man få höra det. Det här är liksom inga konstigheter. Där har du liksom den ena ytterkanten då. Sen har du den andra som menar att det här är ett exempel på penalism och mobbning, och det här vill vi inte ha i våran förening. Så här uppträder man inte mot varandra. Och det finns väl kon av rimlighet i båda de ingångarna på det, men man drar det lite för långt om man ställer sig i ytterkanten kring den här frågan. För jag skulle vilja säga att det sker inte i ett vakuum detta, utan det är för det första en form av dialog mellan Holm och Värmblom. Och den uppfattar vi inte, utan vi uppfattar ju det här han säger då, och det säger han ju. Sen när vi kommer på presskonferensen så behöver han utveckla vad det handlar om. Då vill han inte riktigt göra det. Varken Pontus eller Ronan Nilsson ville gå in på varför sa han så här egentligen till honom. Utan de tog liksom, de valde att okej, vi har bett om ursäkt, vi går vidare. Det här är ingen stor sak. Men vad det handlar om, och det förstod jag, för att jag håller på med ett dokument om IFK Göteborgs, egentligen om IFK Göteborgs 10-tal som ska publiceras här i dagarna. Och jag har intervjuat en rad människor i och runt Blåvitt, och en intressant sak som trokännaren Alf Westerberg sa, det var när jag frågade honom varför, eller när förstod du att den här säsongen skulle bli jobbig? Och då pratade han om ett par matcher i somras där han menar på, jag tror att det var Falkenberg och Helsingborg, där han menar på att spelarna uppträdde naivt och tappade mot slutet ledningar och resultat. Enkla misstag. Där förstod han att okej, här har vi ett problem. Det här är återkommande och nu tappar vi viktiga poäng på det. När alla de här liksom rutinerade dinosaurierna sedan droppar in en efter en, så förstår man ju vad det är IFK Göteborg vill göra. Man har ju identifierat det här att man är alldeles för naiva. Man gör alldeles för mycket enkla misstag. Man måste få bort det. Det är mot den bakgrunden Pontus Värmblom kommer in med att ta på sig någonstans ett uppdrag att försöka förändra det här. Och när han och Emil Holm hamnar i den här dialogen efter Häckenmatchen, då upplever jag, och vad jag förstår, så handlar den precis om att De har 1-1 mot Häcken. Det är ett bra resultat. Det är en poäng som i praktiken gör att de kommer spela Allsvenskan 2021. Det finns ingen anledning i det läget att sticka upp, blotta sig bakåt, jaga 2-1 mål. Det är mycket bättre att försvara det här. Precis det de under sommaren har åkt på, precis det de har jobbat med att förändra. Och så kommer en ung kille in och gör precis tvärtom igen. Och det är då någonstans det brinner till för Wernbloom. Så att uttalandet i sig, han formulerar ju sig dåligt. Han formulerar sig över gränsen, som man säger. Men det finns en kontext han säger i som jag tror faktiskt är bra för IFK Göteborg. För att om man har jobbat jävligt hårt med någonting, vi ska göra det här men vi ska inte göra det här, vi ska inte sticka upp, vi ska inte släppa våra ytor, vi ska inte åka på en omställning med 2 minuter kvar när vi har ett resultat, utan då måste vi vara samlade. Det är ju det man har bestämt. Det har ju alla suttit och hört och lovat att okej, nu ska vi göra så här. Sen är det då en ung spelare som faller ur ramen och Wernbloom vill få honom att förstå att så här kan du fan inte göra. Han använde fel ord. Men efteråt så pratar man om det, ber om ursäkt och saken är världen. Och därför tycker jag inte det är så jävla farligt. Därför jag tror någonstans det är ett tecken på hur ett lag på sikt kan utvecklas också. Och hur en ung spelare kan lära sig. Och också hur en gammal räv kanske får tänka lite på hur fan han uttrycker sig. Pontus Wernbloom är väl den spelare i Sverige som har förlorat mest på att det inte är någon publik på läktarna, eftersom allt han säger hörs ju. Och han är ett stort namn och det blir stor debatt om det han säger. Så att det långa resonemanget leder mig fram till att ja, det här var en intressant situation. Man behöver inte fördöma den så hårt, precis som du var inne på. Däremot så är den intressant att grotta lite i och ta reda på vad det faktiskt betyder.
Nej, men jätteintressant. Det var ju precis den typen av bakgrund som man vill få. Och det är klart att med det ringande i bakhuvudet så förstår man ju mer varför han var irriterad. Och Emil Holm är ju intressant, för han är ju inte, vad ska vi säga, den bevakande typen av spelare. Han är ju den här orienteraren som i hög medelfart, eller vad säger man, han har alltid en hög fart och han vill alltid springa framåt längs kanten och gå i djupled, så att jag förstår att han kanske inte är rätt typ att försvara så. Han kanske behöver höra det med en andra. Ja, och det är väl inte svårare än så då. Han förtjänade kritiken, men den borde kanske uttryckts på ett mer solidariskt och trevligt sätt.
Sen finns det en principfråga där också, tycker jag. Jag ska se vad du tycker om den, men det är att när det uppstår situationer så har jag alltid den största förståelse för att det blir fel när det sker på planen, så att säga. Direkt efter ett domslut har jag stor acceptans för att man reagerar kraftfullt, för att det kan man inte riktigt kontrollera. Jag har respekt för att man, när det sker, om du är tränare, sparkar på en vattenflaska. Alla de grejerna har jag stor förståelse för. Och det var väl Zlatan i intervjun som vi hade här någon, och han pratade om det är ett krig där ute. När man är så inne i det så handlar det om att vinna. Och när du är i den miljön, då reagerar du jävligt starkt. Det går inte riktigt att påverka. Jag har mycket liten förståelse för när man efter en match, du har duschat, du har smörjt in din brylkräm i håret, du har tagit på dig din parfym och du kommer ut till medierna. Och du liksom med ett strategiskt planlagt utspel tar heder och ära av en domarkår, av en kollega, av en motståndare eller någonting. Det är för mig en helt annan sak. För det är beräknande och kalkylerat. Och då vill du snarare någonting illa än att du spontant reagerar på någonting. Har du samma förhållningssätt till situationen?
Ja, det är intressant. Samtidigt som vi som journalister ser ju gärna att spelare är vassa efteråt och har tänkt igenom och gör ett utspel. Det kan ju vara intressant för läsarna att få reda på vad de tycker. Däremot så ska det ju inte vara elak mot någon. Man ska alltid respektera andra människor, såklart. Men ja, givetvis är det så att man har större förståelse för folk som beter sig illa i sidosätta. Men å andra sidan så vill jag ju inte ha det som i England där det är tillåtet för spelare att stå och skrika könsord i ansiktet på domaren i 30 sekunder och lugna ner sig tillsammans med domaren och sen få ta ett litet snack och gå därifrån. Så vill man ju inte ha det, eller man kan ju inte acceptera vad som helst på planen bara för att det är stridigt att sätta. Men visst finns det, man ska kan acceptera lite mer än vad man gör i vanliga livet.
Men där kan man ju med enkel, alltså jag säger inte att man ska gå obestraffad från ett utbrott.
Då får man gulkort,
ja. Ja, om du vrålar du den typen av ord så har man ju regler för vad fan du får vråla. Och jag säger inte att domarna ute på planen inte ska varna den som beter sig illa bara för att det sker spontant. Det är klart att kortet ska fram. 100%. Men däremot så kommer jag inte ägna en stor krönika åt att vilken jävla idiot som reagerade spontant. Utan jag kommer konstatera att så där är det i stridens hetta. Han fick kortet, han förtjänade. Däremot om det kommer ut någon med ett planlagt överfall på domarkåren efter de har smetat in sin bryllkräm och lugnat ner sig, då kommer jag ha mycket starkare åsikter kring det. För jag tycker det är ett principiellt viktigt förhållningssätt till det mänskliga beteendet helt enkelt i fotbollssammanhang.
Enig.
Har du fått svar på alla de här frågor kring Värmblom versus Holm eller behöver vi...
Nej, det var uttömmande.
Det var uttömmande. Bra. Då lämnar vi den diskussionen också och vi ska ta vårt sista ämne här. Vi ska prata lite ekonomi. De allsvenska klubbarna har ju fått ytterligare miljoner av staten. Och vi ska resonera lite kring vad som egentligen sades i våras kring det här och hur det sedan blev och vad som kan tänkas hända under 2021 då. Och om vi började i våras då när pandemin slog till så var det en del konkurrenter till oss som pratade om att nu kommer alla klubbar utom Malmö FF få gå i konkurs i vinter. Alltså ingen klubb kommer gå i konkurs i vinter kan vi ju se nu. En anledning är ju att det har delats ut de här stöden då. Malmö fick mest, Varberg minst. Lite beroende på hur man räknar. Häcken har fått ganska mycket också. De fick inte jättemycket för sin liksom allsvenska fotbollsverksamhet. Däremot fick de ju 21 miljoner för Gothia Cup. Det är ju rimligt. De har ju en hel del andra sorters utgifter som var svåra att... det var ju väldigt nära in på Gothia Cup det här när det fick ställas in då. Så de har ju tappat stora intäkter på det. Vilket gör att Häcken då, om vi tar dem som exempel. Deras prognos i våras var att de skulle gå 40 miljoner back. Nu landar det på någonstans mellan 5 och 15 miljoner back har de kommit fram till. Samma minus väntas IFK Göteborg göra, säger de i alla fall. Vi får se. AIK hade ju råd att sparka Norling, värva spelare för någonstans 12-15 miljoner. Så det gick ju ingen nöd där heller egentligen. Och man kan väl så här nu då konstatera att det har gapats väldigt mycket efter pengar trots att det inte har varit den kon på isen som man i våras ville få det att framstå som.
Nej, inga klubbar har ju gått under än. Det är klart att katastrofen har inte kommit än och man har ju fått mycket stöd också som du säger från stat och regering. Men det är klart att nyckelfrågan blir ju hur man klarar av nästa år då.
Ja.
Vad tror du om det?
Ja, jag ska komma in på det. Jag ska bara ta det. Om man tittar på vad allsvenska klubbarna fick för det här kvartalet två då som är aktuellt så kan man ju se att Malmö fick 9,8 miljoner och Varberg fick 1,3 miljoner. Det är Malmö mest, 9,8, Varberg minst på 1,3 och sen har du alla där emellan då. Och den här skalan då utifrån hur mycket de får, den beror ju på hur mycket intäkter de antas ha förlorat. De har ju fått ansöka då och redovisa. Vi förlorade intäkter på den här matchen och på den här matchen och på den här matchen. Och vi har de och de kostnaderna till det och så vidare och så vidare. Det här är ju någonstans, det här går ju också att läsa liksom som en tabell över vilka som har de största omsättningarna som omsätter mest pengar i sin verksamhet. För tittar du på listan här så är Malmö 1, Hammarby 2, AIK 3, Djurgården 4, IFK Göteborg 5, IFK Norrköping 6. Där har du ju liksom 6 av de 7 då som vi brukar säga stora ekonomierna. Sen är ju Häcken lite speciell, de ligger lite längre ner här men då har de ju de har alltså bara fått in 2,8 miljoner till fotbollsverksamheten men så har ju de här då 21 miljonerna till för Gothia Cup då så det man får ju räkna in det ändå. Men då ser man ju där liksom Malmö ligger ju i topp. Även när de får sina stöd och de ligger också i topp på allsvenskan, det är där de ska ligga för det är den ekonomin de har. Hammarby har ju fått näst mest pengar, de ska egentligen ligga tvåa i tabellen också, de har underpresterat grovt i år AIK är trea i den här inkomstlistan. De har underpresterat grovt. Djurgården är fyra. De presterar ungefär i nivå med vad de ska prestera. IFK Göteborg är femma. De har ju presterat katastrofalt under vad de egentligen har ekonomi. De får ju mycket, mycket ut, mycket, mycket mindre pengar av varje satsad krona. IFK Norrköping sexa här då. Ligger också ungefär där de ska ligga. Helsingborg sjua. De har ju också underpresterat grovt. De håller på att åka ur fastän de då har en stor ekonomi. Elfsborg 8. De har ju överpresterat. Häcken kom nia där som sagt då. Lite speciellt räkneexempel. Kalmar FF, Örebro. Sen faller det väl någorlunda på plats där. Men utifrån vad klubbarna får in i stöd där kan man också se hur deras ekonomier ser ut. Hur stora ekonomier de har och var de egentligen borde ligga i tabellen.
Mm, och då får man ju säga att Kalmar underpresterar en del ändå ekonomiskt sett, att de ändå ligger okej till ekonomiskt.
Ja, men du ska veta att det är hyggligt små skillnader. Kalmar har alltså 2,5 och Sirius har 2,2. Ja. Det skiljer alltså 250 000 kronor. Så det är ju, ja, okay. Det var därför jag slutade läsa där. Mm. För att där är det egentligen i princip inga skillnader. Och så har du då, som jag också var inne på tidigare, allra längst ner ligger ju Mjällby och Varberg. Det är ju för att det har man inte dragit på sig så stora kostnader än. Så de ligger ju på 1,5 miljoner, 1,3 miljoner i stöd. Men där ligger nästan alltid nykomlingar första året, sen tickar det på.
Men jag tänkte så här, inför nästa år, ambitionen och drömmen för många klubbar såklart, och jag måste säga att jag märker av en ganska stark optimism när man pratar med företrädare för diverse klubbar i Allsvenskan, att de har väldigt, väldigt, väldigt stora förhoppningar på vaccinen då. De tänker sig nog att det kommer...
Vem är det som har den insynen
i vaccin? Det är många som pratar om det, och de märker som att de har liksom någon slags diskussionsgrupp om det, klubbledarna.
Kanske läkarna då som vet något som vi andra inte vet.
Ja, men de som jag förstår det så räknar många med att, inte räkna med det, men de hoppas och tror verkligen att det kan bli möjlighet till vaccin i Sverige tidigt då, 2021, vilket kan då skulle kunna leda till viss publik på matcherna. Och som jag förstår det också så finns det långt gångna planer eller åtminstone diskussioner om att återigen starta Allsvenskan senare än vanligt, alltså i maj, spela ett antal matcher innan mästerskapet och sen lägga större delen av säsongen då från sensommar och framåt, eller om man ska säga från andra halvan av säsongen, andra halvan av året. Det verkar vara relativt sett optimistiskt ändå, vilket är intressant för det är ju tvärtom just nu i samhället i övrigt nu när julen nalkas.
Ja, Anders Tegnell var väl ute nu precis innan vi gick in i den här poddinspelningen och sa att han trodde inte på några stora publikmassor under EM till exempel, och EM spelas ju i juni. Det kan väl kanske vara någon form av indikation då. Alltså jag tror att den här frågan är mycket, mycket besvärligare än de ger sken av. Det är såklart möjligt att de kan få rätt i den här vaccinationsfrågan. Jag har inte riktigt uppfattat det så, men jag har annars ingen aning om hur Sveriges vaccinationsstrategi slutligen kommer att se ut eller fungera. Och det gör mig glad att inom allsvensk fotboll så har man sina tentakler så djupt inne så man känner sig trygg med att nästan slå fast att det där kommer fungera bra. Jag tror att det dröjer ett tag innan vi har fått våra doser. Men det får vi väl se. Jag har som sagt, jag har ingen aning om det. Det jag däremot har en aning om, det är att fotbollslagens ekonomi är bland storklubbarna i alla fall uppbyggd mycket kring säsongskortsförsäljning den här perioden. Normalt sett skulle deras säsongskortsförsäljning dragit igång här nu med kraft ungefär ganska exakt just nu och i december, och det är ganska stora pengar vi talar om för storklubbarna, mellan knappt 10 miljoner Norrköping, 10 miljoner IFK Göteborg, ända upp till liksom drygt 30 miljoner för dem med mest publik då, och Hammarby och AIK och Djurgården, Malmö naturligtvis med där. Jag är mycket spänd och att få se ifall det är någon av de här som kommer gå ut och dra igång säsongskortskampanjer. För hur ska de göra kring det?
Ja, AIK har ju varit först ut och har gjort det. Eller först ut vet jag inte, kanske någon annan som har gjort det. Men jag har sett åtminstone att AIK har redan inlett sin kampanj för årskort. Och de har ju kallat, de hade ju speciellt... vårt kanske sämsta årskort någonsin, men det viktigaste kallar de det. Så det är ju en form av solidaritetshandling då som man väntar sig från.
Det är en lojalitetsgrej. Precis. Snarare, och den kommer ju den kommer ju inte locka människor i den utsträckning som det annars gör såklart, utan de kommer få in pengar som någon form av stödpaket då. Men det är ju det ena, hur de gör med säsongskorten då. Jag tror ingen klubb kan räkna med att komma upp i sina nivåer. Och de här pengarna hade de ju faktiskt förra året. Så det är klart att här blir ju en tydlig då ytterligare förlust. Och det är möjligt att de kompenseras av staten för detta framöver. Det ska till nya paket och så vidare. Det får man väl se. Det andra som är intressant med publikperspektiv, det är ju om det ska bli någon vinst i att ha in folk på läktarna för klubbarna. Då handlar det inte om att ta in 300 pers eller 500 eller ens 1500. Ska du liksom ha någon ekonomi i att ha publik på läktarna med de stora då säkerhetsarrangemang som kopplas på och ja, men försäljning och allting. Jag vet inte, jag kan inte räkna var den gränsen går, men jag tänker mig att det ska liksom in att vi snackar 5000 pers på matcherna någonstans för att det ska vara ekonomi i det, för att du ska ha intäkter på det. Rätta mig om jag har fel, jag vet inte, nu skjuter jag lite från höften, men jag kan tänka mig att ska det vara värt liksom för de stora klubbarna att tjäna pengar på det, att återgå till någon slags normalitet, då måste man ha in x antal tusen. Och om Tegnell nu säger att det är tveksamt om det kan bli så mycket publik på EM, Johan Karlsson har tidigare varit inne på att restriktioner kommer ligga kvar även med vaccin fram till hösten, och man därefter ska kicka igång något system, ja, men då talar vi ju nästan om att 2021 kommer heller inte bli något år då klubbarna kan förvänta sig några intäkter från publik. De kanske kan förvänta sig publik, men de kan inte förvänta sig, de kan inte budgetera med några stora intäkter för det. Och då får vi se då om staten kompenserar dem ytterligare ett år.
Ja, men det är absolut, och jag tänkte bara nämna det, för vi har ju pratat om det tidigare, det här med att AIK hade det här att de tog beslutet om alla eller ingen, ja, på matcherna. De har då reviderat det beslutet nu till slut och ja, sagt att de kommer inte de kommer inte följa det längre, utan de kommer då visst selektera vilka som får gå på matcherna om de behöver göra det.
Fick han vika ner sig då, Westerham, alltså?
Ja, det verkar så som att de har, men det är väl bra att de har ändrat sig å andra sidan. Det är det enda rimliga i sammanhanget.
Jo, det är klart, det är jättebra, det ska man hylla, men det var ju roligt att Westerham som kraft hamrade fast det här då. Att
det, ja, för det var ju inte, det som är intressant i det sammanhanget, det var ju inte bara ett beslut, det var ju ett principbeslut. Så att, men inte längre då.
Den här striden har vi täckt dåligt, tycker jag.
Ja, du menar,
eller la han sig bara platt direkt?
Nej, men det här är inte, det är inte Västern som uttalat sig, det är AIK fotboll som har, ja, det finns mer.
Ja, men de kör ju över sin egen vd då.
Jag misstänker att han har varit delaktig i beslutet, att det är ett kollektivt beslut från AIKs ledning.
Ja. Bra, Boman. Har du något mer?
Nej.
Eller ska vi stänga hem butiken här?
Tycker jag.
En timme ganska exakt då. Ja, men då gör vi det. Om du inte har något mer som sagt, så tackar jag dig, Boman, för dina åsikter och kloka synpunkter. Jag tackar alla som har lyssnat. Den allsvenska podden är tillbaka nästa vecka. Nu blir det The Village Stompers med Washington Square.
Ja, jag vet. Det smögs in lite.